This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vad är styrelsens roll för att leda för hälsa? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna. Idag ska vi just då, prata om hur styrelsens och ledningens roll spelar just roll för ett framgångsrikt hälsoarbete. Men först så vill vi börja med att gratulera vår samarbetspartner Twitch Health och Länsförsäkringar.
Ja, precis. För Twitch har jobbat med Länsförsäkringar AB länge. Och i år har de fått en utmärkelse, den kallas för Bäst hälsoindex och delas ut av Nyckeltalsinstitutet. Och då har de vunnit näst högst poäng av alla deltagande företag och får dessutom det bästa resultatet för en hel organisation med samtliga avdelningar inräknade. Ja, det är ju ett gott betyg. Och Länsförsäkringar, säger då Nyckeltalsinstitutet, ligger i framkant jämfört med andra aktörer i finansbranschen. Mm. Och när det gäller att man har mätt saker som lägre korttidssjukfrånvaro, stödjande strukturer i arbetsmiljö och hälsoarbete och satsning på friskvård.
Mm. Och en del i det här har förstås Twitch Health som är deras hälsopartner då. Och man kan läsa om framgången i det här samarbetet på Twitch Healths hemsida. Vi lägger en länk till det. Men några delar är just att man både stöttar med fysisk och mental hälsa. Och det vet ju vi är viktigt för Twitch, den här helheten då. Så bland annat så har man drivit ett hälsocenter. Det finns personlig träning, massage, idrottsmassage, naprapati, fysioterapi. Men dessutom så har man utbildat Länsförsäkringars 200 chefer och hjälpt HR med att göra vissa upphandlingar och jobba med den här frågan. Så att man har fokuserat just på den här både fysiska och mentala delen. Och det har ju uppenbarligen då jättegoda resultat, vilket är jättekul och det är vi inte jätteförvånade. Nej. Så grattis igen, och som sagt, vi lägger en länk till det här och läs gärna mer på Twitch Healths hemsida. Så, nu ska vi välkomna Caroline Lonud hit. Välkommen.
Tackar.
Och vi är förstås nyfikna på vem du är, så du får jättegärna presentera dig först.
Ja, jag har en bakgrund som psykolog inom företagshälsa. Så jag har jobbat som psykologkonsult med både individ och grupp och organisation i ett antal år. Och när jag var där så blev jag väldigt intresserad av ledarskapets betydelse för de personer som jag träffade. Jag tyckte att mig märka att de individer som till exempel var sjukskrivna på grund av stress och skulle återgå i arbete, att hur chefen hanterade det här hade en väldigt stor betydelse för framgången. Och så fick jag möjlighet att bli doktorand i ett projekt som studerade effekterna av ledarskapsutveckling. Och det var lite högsta vinsten för mig, tyckte jag. För det förenade både det här intresset för ledarskapets roll, men också brinner mitt hjärta för utveckling, för pedagogik, för ja, ledarskapsutveckling. För att en av uppgifterna som jag hade som psykolog inom företagshälsa var också att utbilda mycket och föreläsa. Och det var ganska många gånger som både jag och cheferna jag träffade, när vi hade till exempel utbildning i psykosocial arbetsmiljö, att vi reflekterade över att det var väldigt intressanta, utvecklande och stimulerande diskussioner. Och de lärde sig mycket, men också fanns den här insikten både hos dem och mig att när de sen kommer tillbaka till sin verksamhet så är det inte just det som kanske premieras. Så att det fanns en frustration över att det här är jättebra att kunna, men kommer jag att använda det? När ska jag använda det? Få tid till det och så vidare. Så att för mig var det här avhandlingsprojektet så spännande. Så sen så fick jag då doktorerade jag då och har nu då en PhD som det heter. Jag är medicinedoktor i medical management. Och sen dess så har jag varit involverad i olika forskningsprojekt som handlar om ledarskap på olika sätt. Och arbetsmiljö har det varit. Och just nu så handlar det då om styrelsens betydelse för hälsa och säkerhet i bolaget.
Och det här är, som jag förstår det, lite nytt eller inte så vanligt grepp. För visst är det vanligare att man studerar medarbetares interaktion med alltså den närmsta chefen, ja, eller de som är allra närmast i organisationen.
Ja,
styrelsen
absolut.
Sitter lite längre bort.
Den gör ju det, ja. Och är ju ofta inte heller så känd för dem i bolaget. Mm. Åtminstone för de lägre ner i organisationen. Så att styrelsens roll är relativt okänd. Det finns väldigt lite forskat på det. Så när det gäller, om man tänker att en verksamhet har ju alltid ett mål, någon form av mål. Och att uppnå det målet är ju helt beroende av att personalen gör saker, de rätta sakerna dagarna ända. Så att personalens beteende är ju jätteviktigt. Och så vet vi att prestation och välmående hör ihop. Vi presterar bättre när vi mår bra. Och det finns jättemycket forskning som visar till exempel hur olika stressreaktioner, hur det bidrar till försämrad prestation och så vidare. Så att på det sättet kan man verkligen se att organisationens mål, alltså om man ska se det som en hälsosam organisation, att man vill nå sitt mål, är ju så att säga, integrerat med att personalen också är välmående och presterar, gör rätt saker. Så, och så vet vi också att det finns mängder av forskning som visar att olika faktorer i arbetet antingen kan hjälpa eller stjälpa hälsan. De här kända modellerna som kontroll, krav, kontroll, stödmodellen till exempel, eller krav, resurs. Modellen som visar att det finns arbetsmiljöer där de här riskfaktorerna är högre och då blir fler sjuka i en sån organisation.
Om man till exempel har krav på sig men man har inte resurser att möta de kraven. Nej. Då sitter man i rävsax.
Ja, precis. Precis.
Om vi tittar på det här med styrelsen då. Du är ju inne i ett arbete och deltar i den här studien just nu, så du kan inte säga något om slutresultatet.
Nej,
ännu.
Nej.
Men det är ändå intressant att höra vilka tankar och idéer och reflektioner som ni har som jobbar med det, och vad du vet också om hur det brukar vara. För jag tänker, styrelsen sitter en bit bort. Mm. Det brukar ju vara så här, styrelsen sätter upp ramverk för en vd som leder så att säga med det dagliga i ett företag eller organisation, eller hur?
Just det.
Och hur brukar det vara på en styrelses agenda är det mycket siffror och affärsmål, eller?
Ja, nu ska jag säga, i den här studien som jag deltar i och som leds av Ulrika von Thielerschwarz och Mandus Frykman och mig själv just nu. Där har vi ett antal styrelser, och jag kan inte säga att vi har inte 100 styrelser, utan vi har ungefär ett 15-tal som själva har valt att medverka. Och det är ju en sak att komma ihåg att de som har valt att medverka kanske inte är representativ för alla styrelser. Men vi har då styrelser från 4 olika branscher. Både från handel, från bygg, från tillverkning och från vård och omsorg. Alltså vård och omsorg. Så att det finns ju en spridning på det sättet. Och huruvida det här finns på agendan eller inte, det ser ju väldigt olika ut såklart. Det finns en variation. Vissa av styrelserna, de flesta styrelser som vi pratar med tycker att de har ett ansvar. De har ju det övergripande ansvaret för förvaltning, organisation och följa upp och så vidare. Och då är det vissa som tycker att det ingår, eller att det i alla fall finns ett värde i att det ingår även i deras uppdrag att sätta fokus på de här frågorna. Medan andra styrelser resonerar mer som så att det här låter vi den operativa ledningen hantera. Och så länge vi följer upp vissa nyckeltal, som till exempel personalomsättning kan det vara, eller sjuktal, så länge de siffrorna håller sig på en bra nivå, så låter man den operativa ledningen sköta det där på egen hand.
Men sen när det ser illa ut, då skäller man lite på vdn och så blir allt bra, eller?
Det gör man nog. Man skäller nog absolut då. Men sen, så att man kan se en skiljelinje, tycker jag, från att se det här med hälsa och säkerhet som att man vill riskminimera, se till att inte sjuktalen går upp eller att det inte blir skador och så vidare. Eller man kan också se det som en mer affärsstrategisk bit som man integrerar, att man inte ser det som en liksom sidovagn, utan integrerar det mer i att faktiskt driva affären och göra sig själv till en attraktiv arbetsgivare, eller ja, på det sättet.
För är någonting affärsstrategiskt, då ska det finnas med på styrelsens agenda, är det så?
Tror jag inte att det finns på det sättet beskrivet. Men jag tänker så här, att om man ser det här området som affärsstrategiskt, då kommer man också även på styrelsenivå se det som en fråga som man vill engagera sig mera i och sätta ett fokus på i styrelserummet. Och det kan ju innebära att man har det på som en ständig punkt på agendan. Det kan innebära, vissa går kanske lite snabbare igenom de här, i en kvartalsrapport så finns det oftast med någon form av stycke kring det här med sjuktal och kanske personalomsättning eller vad det nu må vara. Och det är klart att man kan ju liksom ägna igenom det ganska snabbt, medan vissa styrelser mera ägnar tid åt att diskutera de här frågorna. Så att,
och kanske fundera på hur de kan bidra, medan andra skjuter det neråt eller inåt i verksamheten.
Ja, exakt. Och det handlar om hur man sätter fokus, tror jag. Och i det så ingår också hur man följer upp. För att det där är ju med nyckeltal. Vi får ju det som mäts, alltså som organisation. Blir jag mätt på ekonomiska nyckeltal bara, så kommer också mitt agerande som vd eller som mellanchef eller vad det nu kan vara, kommer också att påverkas av det. Om det är det jag diskuterar med min liksom närmast överordnade chef eller får rapportera om. Men om jag också följs upp på nyckeltal som har med hälsa och säkerhet att göra. Och det kan ju både, och då tänker jag utöver det här med sjuktal och personalomsättning. Det kan ju vara också olika såna här mera processmått, att man följs upp på i vilken utsträckning man gör arbetsmiljökartläggningar eller hur jag genomför medarbetarsamtal. Alltså där sätter egentligen bara fantasin gränser. Men om man följs upp på den typen av beteenden så kommer också jag som vd göra mer av det.
Jag tänker på just ordet arbetsmiljö, så tänker jag där finns det ju, det kan man slå upp och så finns det definitioner på det, men det, jag tror att alla organisationer har ju en unik arbetsmiljö förstås, och det betyder att alla styrelser sitter med en unik arbetsmiljö. Mm. Men jag tänker också att vi alla som människor har unikt vad vi lägger i ordet arbetsmiljö, och sa lite det innan, men du har säkert precis som jag mött att det är inte alla som lägger i arbetsmiljö allt det som många av oss vill. Alltså det är ju där och hur vi arbetar. Det är inte bara där på den där mattan eller vid den där datorn eller vad det nu är, vid den här maskinen vi arbetar. Och, hur ser det ut i styrelsen? Tycker du medveten om liksom vad arbetsmiljö är och hur omfattande det är? För det måste ju också påverka hur man ser på sitt engagemang i frågan. Att, jo, men vi är engagerade i arbetsmiljö, men man kanske bara tänker på den fysiska. Alltså, hur ser det ut där med det?
Jag tror att det jag har mött hittills är nog att i organisationer där de fysiska riskerna är väldigt påtagliga, som inom till exempel bygg, där blir det naturligt att man fokuserar mer på det.
På olycksrisker och minimera dem.
Ja, exakt. Tillbud och skador på olika vis. Och kanske man kan se det som naturligt, alltså där kan ju skadorna som personal kan råka ut för är många gånger så pass allvarliga. Alltså det kan ju vara dödsolyckor och så vidare. Och så blir det också ganska lätt att se huruvida det är arbetsrelaterat eller inte. Faller en, tappar en kranbil ett block med betong i huvudet på någon, ja då är det väldigt tydligt arbetsrelaterat. Mm. Arbetsrelaterat. Så att jag tror att det
någon
skulle
lider av utmattning, ja, men depression, exakt. Så är det, ja, kanske
det är inte lika
att
lätt. Nej, precis, det här orsakssambanden blir inte lika lätta att se. Plus att de är ju, ja, de blir ju förlängda i tid, och det är många gånger så är det ju flera faktorer som bidrar. Det är ju också, det är ju någonstans i mötet mellan mig och arbetsmiljön som någonting uppstår. För att alla individer blir ju inte sjuka av samma arbetsmiljö. Men det finns ju vissa arbetsmiljöer där fler blir sjuka. Alltså där man kan se att här finns det ju riskfaktorer. Men jag tror att det här, att det kan vara svårt att se de här sambanden ibland. Och det skulle ju kunna påverka i vilken utsträckning man som då styrelse trycker på när det gäller de här frågorna. Men naturligt är det ju också så att i företag där de här fysiska riskerna inte är lika påtagliga, så blir det kanske också, är det en styrelse som fokuserar på arbetsmiljön, så blir det mera den sociala organisatoriska delen som man kanske följer upp. Till exempel stress, om man har problem med det. Så de styrelser som är engagerade, de ser att det är de här nyckeltalen som vi kanske bör följa.
Om jag förstår det rätt då, så finns det en hög medvetenhet om hur liksom omfattande arbetsmiljö är. Men vad fokuset blir för styrelsen, det är lite beroende av vilken typ av verksamhet förstås.
Absolut så. Ja. Och jag ska säga att insikten om arbetsmiljön skiftar naturligtvis. Det är olika. Mm. Vissa styrelser är mycket engagerade, skulle jag säga. Medan andra är mindre engagerade och kanske tycker att den operativa ledningen är de bäst lämpade att ta hand om det där, och kanske inte riktigt tänker på sig själva, rätt eller fel, men inte tänker på sig själva som en liksom kultur, att faktiskt de skulle kunna ha ett inflytande i det här.
Mm. Det är en möjlighet.
Ja, och jag tänker, om man tänker den här krav, kontroll, supportmodellen, så blir ju styrelsen har ju en roll i att ställa krav och kontrollera och stötta. Och det är ju, om man säger, första ledet, och sätter ju liksom tonen för vad som är viktiga frågor. För det blir ju, vad är det man frågar vd om? Vad är det man ställer för krav? Och så. Så att, har du några tankar runt just om man säger så här, men det här delegerar vi helt till det mer operativa, att ta hand om arbetsmiljön. Vad kan hända då?
Ja, för det där tycker jag är en intressant fråga, för att jag har intrycket av att ju högre upp i en chefshierarki som du befinner dig, desto större, hur ska jag säga, man har intrycket av att de personerna ska vara så självgående. Att en chef högre upp inte behöver stöd, och kanske på något vis så ska liksom drivkraften komma utifrån den personen själv.
En halvgud.
Ja, precis. Men en vd är ju också en person som vars beteende påverkas av vilken typ av uppmärksamhet man får för vissa frågor uppifrån. Så att jag tror så här att det kan mycket väl finnas en god arbetsmiljö i en organisation där styrelsen inte bryr sig särskilt mycket. Men då är det beroende av att det finns någon eller några i toppen som själva har en stark drivkraft i de här frågorna. Mm. För har du inte det, då kommer du inte heller att agera neråt som om arbetsmiljö var så viktigt. Utan då gör du det här minsta möjliga för att kanske klara dig lagenligt och så vidare. Men har du en styrelse som sätter fokus på de här frågorna, så kommer du även att fånga in de vd:ar som kanske inte främst brinner för det här.
Mm. Jag tänker,
Eftersom vi vet att hälsa och lönsamhet hör ihop, ja. Jag tänker att det kan vara värt att betona det igen. Då.
Ja, men det var precis det. För jag tänkte att om det är någonting det finns forskning på, så är det just arbetsmiljöns betydelse för lönsamhet. Så att där kan man ju, om man som vd vill lyfta frågan till sin styrelse eller till de man jobbar med, så finns det ju mycket att hämta och visa hur viktigt det är. Mm. Men sen är det klart att olika organisationer organiserar sig olika i hur man jobbar med frågan, självklart. Men där finns det ju verkligen mycket siffror på det. Och sen gjorde jag en reflektion att det här med hälsa, vad man lägger i det ordet, det kan ju vara så att man omedvetet är väldigt hälsofrämjande för att man har jättefokus på att ge medarbetare och vd förutsättningar att jobba långsiktigt. Mm. Och det i sig är hälsa. Mm. Men om man frågar så här, jobbar ni med hälsa? Ja, nej, det är väl lite dåliga
man
på.
Man kallar inte det för arbetsmiljö, nej, heller.
Nej, men utan det är
kan
verksamhet.
Leda till en god arbetsmiljö, god hälsa. Mm. Ja, det är intressant.
Mm. Då kan du, för jag tänker att det kan finnas just organisationer där man mår väldigt bra. Men så här, hälsa, nej men det här jobbar vi med. Och det tycker vi är viktigt. Men man kanske inte kallar det för hälsa. För alla de här grejerna, liksom hälsa och arbetsmiljö, går ju att definiera på liksom olika sätt.
Just det. Ja. Men där, om jag kopplar till det, får säga att det finns ju också, nu håller vi på och försöker ta reda på vad styrelser själva, hur de själva ser på sin betydelse för hälsosäkerhet i bolaget, men också hur de praktiskt gör. Så att tanken är att det ska komma ut ett antal rekommendationer baserat på hur styrelser har beskrivit att de gör. Men när det gäller ledningsgruppens agerande, som ju är då den högsta operativa ledningen, där finns det en del forskning. Ni nämnde ju tidigare att det finns jättemycket forskning på just relationen närmaste chefen och medarbetarna och hur det påverkar välmående och prestation. Det finns lite grann på ledningsgruppen. Och där finns det ett begrepp som heter psykosocialt säkerhetsklimat, som är mer och mer beforskat. Och det startade med forskning i Australien, och det har även nu kommit till Sverige. Och det är väldigt intressant, för att närmsta chefen ingår ju också i ett organisatoriskt system. Och gör mer av det som blir uppmärksammat uppifrån. Och har man då en ledningsgrupp som själva ser arbetsmiljö och produktivitet som någonting som går hand i hand, och kanske inte sätter det i motsats till varandra, då kommer det här att på olika sätt visa sig i organisationen i form av, finns det policyer? Ser man till att chefsleden har kunskap? Involverar man de anställda till att skapa en god arbetsmiljö och så vidare? Och jobbar man i ett sådant företag, så känner man en större trygghet. Alltså därför är säkerhetsklimat, psykosocialt säkerhetsklimat. För i en sån organisation, så som anställd, så har man kanske den här trygga känslan av att ja, men här, de bryr sig om mig här. Mm. Här bryr de sig faktiskt om personalen. De kör inte bara på för att nå så goda kvartalsresultat som möjligt. Och skulle någonting hända så kommer jag få stöd. Och det här är liksom forskning som väldigt tydligt visar att ledningsgruppens agerande faktiskt har en påverkan på hur personalen mår. Det är inte bara närmsta chefen, utan det är också hur ledningsgruppen agerar. Och den forskningen är också intressant för att den ger en förklaring. Jag skulle säga att den är som ett tillägg till de här vanliga modellerna för vad som leder till stress i arbetslivet, som krav, kontroll, stöd eller krav, resursmodellen. Det finns ju effort, reward, imbalance också, om ni känner till den. Och de modellerna är jättebra för att de beskriver vad är det som är välgörande och tvärtom i en arbetsmiljö. Men de beskriver ju inte riktigt varför har företag A de här, mer av de här riskfaktorerna och företag B mindre av dem. Men den här psykosocialt säkerhetsklimat, där går man liksom ett steg tillbaka i liksom, orsakssambanden. Och det skulle kunna vara det som bland annat påverkar vilka riskfaktorer som finns. Hur ledningsgruppen ser på det här och ser till att det finns rutiner och struktur och stöd för chefer att agera liksom, i linje med det här.
Jag ser lite den här champagneglas.
Ja, men precis.
Alltså att det tricklar liksom ner. Och högst, det måste skapas förutsättningar, tydlighet och förväntningar på varje nivå. Och i slutändan så kommer det. Och jag gillar inte att se ner, jag gillar att se ut i organisationen till liksom längst ut. Men det måste börja där. Börjar det inte där blir det svårare. Alltså, det blir svårare att skapa sina egna förutsättningar om man inte har fått dem från
just det.
Sin närmaste. Så.
Just det. Ja. Och det är det som också blir en utmaning när det gäller att man ger stöd till individen eller till chefen. Det är oftast sådana interventioner eller den typen av hjälp kanske som en stressad personal får. Det är kanske en föreläsning eller en kurs i att hantera sin stress. Och till cheferna så lär man ut, hur ser en hälsosam arbetsmiljö ut och ditt ledarskap? Och hur kan du som chef upptäcka att en person inte mår bra eller en grupp och så vidare? Så att mycket av de insatser som ges är ju liksom adresserar då personal och närmsta, den operativa personalen och så närmsta överordnad chef. Men de ingår man då i ett system där liksom andra saker premieras eller där man inte ges förutsättningar så blir det ju väldigt svårt att må bra.
Mm. Och jag tänker, har du några konkreta exempel då från till exempel de här studierna på ledningsgruppen som du sa, där det fanns en hel del underlag? På saker man kan göra eller om det är rutiner man sätter. Vad är det då som leder till en hälsosam organisation?
Mm. Ja, jag skulle säga en av grunderna, jag skulle vilja säga att det här med kunskap om varför vi människor gör som vi gör är en av de stora nycklarna i det här. Det är ett riktigt bra verktyg att förstå varför människor gör som de gör. Så det skulle jag, det här med att vårt beteende dels beror på vad vi liksom aktiverar, vad vi triggas till att göra som kommer före beteendet. Och det kan vara att jag till exempel ser den här säkerhetsföreskriften och hjälmen ligger där. Och det är lätt för mig att då sätta på mig de här sakerna och agera säkert. Men sen i andra ändan, efter beteendet, så kommer också det här med konsekvenser. Så att vi gör ju mer av det som är lustfyllt, det som är lätt, det som leder till positiv uppmärksamhet eller det som leder till att vi undviker kritik till exempel. Så att vi agerar ju inte slumpmässigt dagen i ändan.
Lite hur vi mäter, belönar och kanske hur vi liksom nudgar då genom att lägga fram den här hjälmen eller vad det
är. Absolut, nudging är ju viktigt, och ännu viktigare skulle jag vilja säga, det är vad som förstärks, alltså vilka, vad blir effekten för mig själv, för hur jag väljer att agera. Så att om jag till exempel, om jag agerar på ett sätt som är hälsosamt, säg att jag av min chef till exempel uppmuntras att stänga av mobilen när jag går hem, eller att inte mejla på kvällen, inte läsa mejlen på kvällen, så är ju det en bra uppmaning. Men om sen min chef mejlar på kvällen och säger att ja, men ni andra behöver inte, jag kommer mejla för jag jobbar bra på kvällen, men ni andra behöver inte göra det, då blir det ändå, mina fantasier blir, fast vore det kanske bra för mig om jag svarade på det här? Kommer jag uppleva som liksom extra duktig då?
Då är jag lite mer lik chefen, och jag kanske vill bli som honom eller henne.
Det här vi har pratat om, just några exempel, just det här med att, att hur man följer upp en, man säger så här, men gör det här, men sen går, ja, det här kanske inte är kultur då, men det är i alla fall ett beteende som går lite på tvärs mot det man uppmuntrar. Att man måste titta på hela cirkeln runt. Så här, okej, vi vill ha det här beteendet. Varför vill vi ha det? Mm. Och hur stöttar vi det? Och vad är min roll som chef för att stötta det? Kan jag då mejla en lördag? Och, ja, lite sådär. Jätteintressant, som varje organisation behöver liksom diskutera utifrån sina förutsättningar.
Men jag skulle säga att det absolut är kultur. För kultur är ju beteenden.
Ja.
Det är ju hur vi liksom vanligtvis gör i en organisation. Så tittar man på hur medlemmarna i en organisation, de anställda, agerar, så kan man direkt förstå att okej, här är det någonting som förstärker det här beteendet. Det är någonting som gör det lustfyllt att göra precis det här. Och det gäller ju uppifrån och ner. Så att vd kommer ju också göra det som hen uppfattar är önskvärt uppifrån. Från styrelsen.
Mm. Och där kan jag också tänka just det här när man, exempel, man gör aktiviteter för hälsa som ändå liksom, som är fokus. Att det här tycker vi är jätteviktigt, det här får ni. Och sen är det inga chefer med på den, om vi säger att det är en aktivitet eller någonting, då blir det ju verkligen en så här kulturkrock i det. Det här är jätteviktigt. Var är cheferna? Har inte tid.
Varsågoda att gå på en stressföreläsning. Chefen har inte tid att närvara.
Mm.
Just det. Mm. Så tillbaka till frågan till vad kan en organisation göra? Dels så för ofta så finns det ju, det finns värderingar och det finns olika code of conduct och man har visioner och så vidare. Och många gånger så är de här svåra att agera utifrån för att det blir så vida begrepp. Så att där tror jag att bli mycket, mycket vassare i att identifiera vad är det för beteenden som vi faktiskt förstärker den här organisationen. Och är det verkligen rätt beteenden? Dels leder de mot verksamhetens mål och leder de mot hälsa. Och som sagt, vad de där går ju ofta hand i hand. Så att kunskap om beteenden, men också att jag tror att det vore väldigt bra för många organisationer om de hierarkiska skikten högre upp också fick mer kunskap och agerade utifrån att arbetsmiljö är viktigt. Mm.
Det är så härligt att höra dig, för att precis innan här så spelade vi in det avsnitt som, om ni lyssnar i kronologisk ordning, har lyssnat på innan. Och då pratade vi just om det här med beteenden. Och att vi behöver ju belöna beteenden som tar oss dit vi ska. Men det kan inte bara ske ytterst i organisationen. Det måste liksom ske överallt.
Yes.
Ja. Men jag tycker vi fortsätter på det här. Just det här, vad kan vi mer... Är det något mer tips som du vill liksom skicka med? Just hur kan vi tänka mer utöver det du sa nu?
Hur kan vi tänka mer
att göra?
Ja, precis. Förutom att skaffa sig kunskap om det där, så har man den kunskapen om vad som får oss att göra det vi gör och påverkar beteenden, och också har kunskapen eller åtminstone åsikten att arbetsmiljö och produktivitet går hand i hand. Då tror jag man kan på olika sätt signalera att arbetsmiljö är viktig. Och där kan man ju titta på den här forskningen om psykosocialt säkerhetsklimat. Där det liksom visar sig att policyer och att det finns rutiner och att man skapar en delaktighet. Det är väl, den här delaktigheten är ju också ett tips, för att blir man delaktig i, ofta så har ju den operativa personalen väldigt mycket kunskap om sin egen arbetssituation och dels vad som uppfattas som en god arbetsmiljö, men också vad faktiskt som leder mot verksamhetens mål. Så att det behöver finnas, man behöver ju naturligtvis ha en kunskap om hur just det jag gör leder både till liksom gruppens mål, om man tänker sig som ett delmål, men också hur det i sin tur ligger i linje med företagets vision. Så man skulle kunna liksom se det som vision eller övergripande mål och teamets mål eller enhetens mål och hur mina beteenden bidrar till det. Så att kunna liksom se den röda tråden. För ofta en av sakerna som vi mår dåligt av är ju att en känsla av meningslöshet, att vi inte riktigt förstår eller inte ser hur vår lilla del, hur bidrar den här arbetsdagen till det stora övergripande. Finns det en tydlig koppling där, så kommer jag också känna att jag ingår i ett större sammanhang och att jag bidrar. Och för att komma dit så behöver ju dels det finnas en tydlighet kring det övergripande och hur det liksom rinner ner till beteenden. Och så det behöver finnas en tydlighet uppifrån, men också att den tror jag behöver tas fram i samarbete med den operativa personalen. Och där kommer liksom delaktigheten in. Mm. Hörrni, vi vill öka kundnöjdheten här. Hur ska vi göra det?
Mm.
Vad har ni för idéer om hur vi kan göra det? Och vad innebär det att vi faktiskt gör? Om någon kommer hit och filmar oss när vi ökar kundnöjdheten, hur skulle det se ut? Mm. Okej, det kan se ut så här och så här. De här två sakerna ska vi fokusera på. Ja, men hur ska vi följa upp att vi gör det? Kan vi registrera själva i en månad och se hur teamet liksom når det här och se om vi kan öka det? Då blir det en delaktighet. Och samtidigt så gör man antagligen ganska mycket rätt saker för att öka den här kundnöjdheten.
Mm. Och då får man ju hoppas att det inte bara handlar om en sak till man ska göra ovanpå allt annat, utan att de medarbetare som jobbar nära kunden och leveransen eller vad det nu är faktiskt får bidra med kanske ett fokusskifte. De kanske ser att det här är viktigare än det andra.
Mm.
Eller hur?
Just det. Mm.
Så det beror säkert på hur man för de där samtalen också, hur känslan är, om det är väldigt kravfyllt eller om man på riktigt är intresserad av.
Absolut, det är jättebra att du tar upp det, för det är nog en viktig distinktion mellan det här med just det här när jag pratar om att följa upp saker, så bygger det ofta på att man gör någon form av mätning. Det kan ju vara självregistrering eller att man har något system som på något vis mäter hur många samtal har ringts den här veckan eller vad det nu kan vara. Men använder man det till att, så att säga, bestraffa avvikelser eller liksom kritisera det, då blir det ju bara dåligt.
Mm.
Och då kommer folk att göra precis så mycket som de måste för att försöka undvika den här negativa reaktionen.
Mm.
Men om du istället använder den här uppföljningen till att, okej, hörni, vi lyckades inte riktigt den här veckan. Vad kan det vara att man problemlöser och försöker att man snarare, ja men hur ska vi lösa det här framåt? Så kommer det inte upplevas negativt, utan snarare att det blir, vi är i det här tillsammans och vi gör alla så gott vi kan. Hur kan vi liksom iterativt eller så, hur kan vi i omgångar problemlösa och nå närmare och närmare målet?
Mm. Mm. Det måste vara en viktig utgångspunkt som du sa från början, det här säkerhet eller trygghet, jag minns inte vilket ord du nämnde, men som beskriver att jag känner att här bryr de sig om mig.
Just det.
Det måste vara en viktig nyckel till allting. Att
kommer
det spelar
vi till
roll.
Tillit igen som ett ord som det dyker upp hela tiden. Men det handlar jättemycket om det. Ja. Jag tycker ska bli, när kan man vänta sig att vi får ta del av resultatet på den här studien som ni gör?
Ja, vi håller fortfarande på som sagt att samla in data och intervjuar, och så kommer vi analysera det i höst. Och sen är det ju så att det ska igenom sån här expertgranskning till tidskrifter, men under 2019 borde det ju komma.
Jättespännande.
Vad roligt, vi ska följa dig och jag ska också passa på att tipsa er som blir intresserade på Caroline att du är ganska aktiv på LinkedIn och vi har själva utnämnt dig till veckans idol där.
Ja, en ny kategori, den får vi fortsätta med.
Så in och spana där, det finns bland annat en artikel om 7 viktiga sätt som styrelse faktiskt kan påverka arbetsmiljön.
Ja, vi lägger länk till det i avsnittet också på vår hemsida.
Tack för att ni ville vara med och lyssna idag. Prata gärna med oss på Facebook, LinkedIn och healthforwealth.se.
Tack Caroline för att du kom hit.
Stort tack för att jag fick komma.
Sköt om er och som ni vet, in på våra sociala medier och ställ frågor, kommentera, önska gäster, ämnen.
Och ta hand om varandra. Och vi ska inte glömma att säga ett litet extra hej och tack till Twitch Health som är vår samarbetspartner och till Agda Media för produktionen.
Tack och hej!
Hej!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.